den text som är läst över, med rubriken Guds barns kännetecken. Sådan far, sådan son. Eller äpplet faller inte långt från äppelträdet. Säger vi när vi vill kommentera en för alla så uppenbar företeelse eller förhållande att barn liknar sina föräldrar. Och jag har haft förmånen att vara i den här församlingen så länge att jag fått följa flera generationer. Och det är väldigt fascinerande att se och möta barn och ungdomar och kunna konstatera hur lika de är sina föräldrar. För att inte säga också mor- och farföräldrar kan jag känna igen i en hel del. Jag ska inte ta exempel, men jag skulle kunna ta många festliga exempel. Det är frestande att göra det. Jag ska motstå den frestelsen så här offentligt. Men det är ju någonting helt naturligt, eller hur? Eftersom det dels sitter i generna och dels beror på den uppväxtmiljö som föräldrarna har skapat och det umgänge man haft med sina föräldrar som barn, och så har det överförts vissa beteendemönster. Man kan till och med höra på sättet att tala ibland och minspelet och gesterna och temperamentet och så vidare, karaktärsdragen. Vet du vad det kristna livet går ut på? Jo, att vi som Guds barn ska likna Gud som är vår far. Vi ska bli så lika honom att man ska kunna känna igen den helige Guden när man ser oss. Detta är det centrala temat genom Johannesbrevet. Kapitel 2, vers 6. Förbli i Kristus så att ni kan leva som han levde. Vers 1 och 7. Vandra i ljuset så som han är i ljuset. Kapitel 2, vers 29. Om ni vet att han är rättfärdig, så vet ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom. Det vill säga, med våra liv, med vårt sätt att leva och vara, så avslöjar vi vems barn vi är. Vem som har fött oss. Och i kapitel 3 så slutar vi förra gången i tredje versen med att läsa: var och en som har detta hopp att få se Jesus en gång, han renar sig lika som han är ren. Och Johannes fortsätter nu på det här temat, nämligen att beskriva Guds barns kännetecken och uppmuntra sina läsare att frimodigt visa och leva upp till sina släktdrag. Yes, vi kan vara stolta som har sådana släktdrag att leva upp till. I texten som vi läst lyfter Johannes fram två helt avgörande kännetecken på Guds barn. Ja, han går så långt så att han säger att om dessa kännetecken inte finns, så handlar det helt enkelt inte om människor som är Guds barn. Först uttrycker han det genom en negation, det vill säga han säger vad som inte kännetecknar Guds barn. De lever inte i uppror mot Gud, i synd. Sen uttrycker han det i positiva termer, vad som positivt kännetecknar Guds barn. Jo, de älskar varandra. Varför tar Johannes upp det här? Jo, för att vi ska kunna veta att vi har bytt sida. För att vi ska kunna veta att vi är på Guds sida. Om du frågar ett Jehovas vittne: vet du säkert att du är frälst? Nej, men jag hoppas, blir svaret. Samma svar får du om du riktar frågan till en mormon eller till någon i en nyandlig rörelse eller till en muslim. Ingen kan säga säkert om man är frälst. Människor ur olika sekter och religioner kan aldrig ha någon frälsningsvisshet. Eftersom frälsningen i de fallen till stor utsträckning beror på dem själva. Och det är klart, då kan man ju aldrig vara säker. Men en kristen ska inte behöva säga eller sväva på målet och hoppas bara att jag kanske är frälst och det kanske håller till slut. Utan en kristen ska kunna vara viss om sin frälsning, eftersom den kristnes frälsning inte hänger på hans eller hennes egen duktighet, utan på gudomlig nåd. Från början till slut. Nåd, nåd, nåd. Det är därför Johannes skriver detta brev. Han säger i kapitel 5, vers 13: detta har jag skrivit till er, ni som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta, inte hoppas, inte önska, för att ni ska veta att ni är Guds barn och att ni har evigt liv. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Det här är den objektiva sanningen. Och denna underbara sanning att Kristus bor i en människa kommer att ha ofrånkomliga konsekvenser på hennes sätt att leva, på hennes personlighet, på hennes livsstil. Det syns vilka som är Guds barn, menar Johannes. Och det behöver inte råda något tvivel om vilka som är Guds barn. Både vi själva och andra kan veta det. Kapitel 2, vers 3. Att vi har lärt känna honom, det vet vi. Hur då? Jo, vi håller hans bud. Vers 5 i andra kapitlet. Den som bevarar Guds ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet hos. Det vet vi, därför att vi är i honom. Kapitel 2, vers 29 igen. Om ni vet att han är rättfärdig, så vet ni också att var en som lever rättfärdigt är född av honom. Kapitel 3, vers 14. Vi vet att vi har övergått från döden till livet. Hur kan ni veta det? Jo, vi älskar varandra. Kapitel 3, vers 24. Vi vet att Gud förblir i oss. Hur kan ni veta det? Jo, det vet vi av anden, av den heliga ande som han har gett oss och som i våra hjärtan ropar Abba, Fader. Det subjektiva vittnesbördet. Och om det här är sant, som det står i kapitel 3, vers 2, att när han uppenbaras ska vi bli honom lika, då är det givetvis på sin plats att vi redan här i det här livet börjar uttrycka vår likhet med Kristus i ett heligt liv. Ingen större uppfordran kan ges människan än den som lyder när Gud säger till sitt folk: var heliga så som jag är helig. Och det innebär två viktiga saker. Det innebär att inte längre leva i ett uppror mot Gud. Och det innebär att älska de andra i samma familj. Johannes visar på hur fullständigt otänkbart det är för Guds barn att fortsätta att leva i synd. Han gör det först genom att påminna oss om syndens natur, vers 4. Synden bryter mot lagen, ty synd är laglöshet. Att synda är att bryta mot Guds lag. Varje synd är ett uppror emot Guds heliga vilja. Att synda, det är att göra uppror emot Gud, din skapare. Att varje synd är ett uppror emot Guds helighet. Synd är att visa förakt för Guds lag, för Guds vilja. Synden är till sin natur laglöshet. Att inte vilja veta av någon annans vilja över mig. Synd är att lyda sig själv för en Gud. Och varje människa vet innerst inne att detta är sant. De falska lärarna på Johannes tid tog inte synden på allvar. Det är ett mycket anmärkningsvärt faktum, det jag nu säger, att ingen av de nyandliga rörelserna i vår tid tar synden på allvar. Jag kollade upp det med Håkan Alebrand som är expert på området igår kväll. Han förklarar, så är det faktiskt. Och det är därför kanske också som de nyandliga rörelserna ter sig så attraktiva för människan. Hon behöver inte bekänna sin synd. Eller som en kändis sa i en intervju i en veckotidning. Han höll på med transcendental meditation. Han tyckte det var så bra. För man behöver inte krypa till något kors. Man behöver inte göra upp med sin synd. I nyandligheten talar man inte i sådana termer. Människan står inte i någon skuld till Gud, säger man. Man talar inte om något syndafall i historien. Det enda som saknas dig, säger man, det är att du ännu inte riktigt kommit till insikt om din inneboende andliga identitet. Och eftersom synd inte finns, så finns det heller inget tal om omvändelse i nyandligheten. Det gäller istället att bara medvetandegöra dig om dina inre andliga kvaliteter. Och i den bok som allt mer kallas New Age-rörelsens bibel, A Course in Miracles, en kurs i mirakler, definierar det som möjligen skulle kunna kallas synd med att människan har en felaktig varseblivning, så att hon tror att hon blivit separerad från Gud och det gudomliga, vilket alltså är en illusion. Och att i sådana sammanhang börja tala om något som Bibeln kallar för synd anses genast vara intolerant och fördömande. Så strategiskt skickligt detta är från den sataniska sidan. För om synd inte finns, då behövs heller ingen frälsning. Och om ingen frälsning behövs, då behövs ingen frälsare. Och om ingen frälsare behövs, då har vi ingen anledning att fira nattvard här idag till hans åminnelse att han har dött för vår synd. För det behövdes ju inte. Och ända in i de kristna leden talar vi om synd i förmildrande och omskrivande termer många gånger. Ja, det gick lite snett. Jag misslyckas lite grann där och där. Ja, det är mitt svaga temperament, du vet. Jag hade en risig dag. Och så blev det så där. Och så vidare. Och vi lever i ett samhälle som fullständigt saknar respekt för synden. Och vi löper risken att istället för att vara salt i förruttnelsen, så syns det alldeles för lite att vi tillhör en helig Gud. Och vår bristande respekt för synden hänger samman med vår bristande respekt eller insikt om Guds helighet. När jag förra året läste igenom konungaböckerna och krönikeböckerna i Gamla testamentet, så fick jag en ny respekt för synden, för att inte säga bävan. När jag gång på gång såg vilka ödesdigra konsekvenser synden fick för kungar och för hela folket när man lånade sig åt synd, hur ödeläggande det var, vilket högt pris man fick betala. Bibeln kallar inte synd för ett tillfälligt misslyckande, utan för ett aktivt uppror emot en helig Gud. Synd är laglöshet. Och Johannes driver argumentet vidare i vers 5. Vet ni varför Kristus kom, säger han? Jo, han kom för att ta bort synderna. Och ni vet att ingen synd finns i honom. Han kom ju för att bära bort våra synder en gång för alla. Våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. Hur skulle vi då ännu kunna leva kvar i synden? Det vore att förneka Kristi försoningsverk, det som han har utfört i sin död uppståndelse. Det vore att leva som om det inte hade hänt eller hade någon betydelse. Men om vi är kallade att vara lik honom, och han var utan synd, hur skulle vi då kunna låna oss till synd? Johannes drar den enda logiska slutsatsen i vers 6. Den som förblir i Kristus syndar inte. Han menar inte att vi är fullkomliga. Han menar inte att en kristen aldrig kan synda. Det har han ju sagt i kapitel 2:s inledning. Att detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, vilket kan ske och vilket sker, så har vi en förespråkare hos Fadern, en som är rättfärdig, som vädjar för oss pekande på sitt eget blod. Men det är inte Guds vilja att vi ska synda, och vi behöver inte synda. Det finns en bättre väg. Vad Johannes menar är att den som förblir i Kristus, det vill säga den som lever i en obruten gemenskap med den rene Jesus Kristus, han kan inte samtidigt hålla på att leva i synd. Det är en omöjlighet. Han kan falla, och han gör det också. Men han kan inte ha synden som livsstil. Det går inte. Och därav följer nästa logiska påstående. Den som syndar, det vill säga den som håller på att synda, något som kännetecknar den personens livsstil, den människan har aldrig sett Kristus och känner honom inte. Därmed har han också sagt att en kristen med sina andliga ögon faktiskt har sett Kristus. Och har man sett Kristus och lärt känna Kristus, då känner man hur väsensskild från den rene Kristus synden är. Och man kan bara inte låna sig till den sortens liv. Man dras till till Kristi renhet. Den som däremot lever i den sortens liv kan inte ha sett Kristus, kan inte känna Kristus, säger Johannes. Låt ingen föra er vilse, mina barn, säger han nu i vers 7, genom att påstå att synden inte är så allvarlig eller att rättfärdigheten inte är så viktig. De falska lärarna menade sig tydligen vara rättfärdiga utan att behöva praktisera rättfärdighet. Men Johannes säger här, endast de som gör det rätta är rättfärdiga, liksom Kristus är rättfärdig. Man blir inte rättfärdig genom att göra det rätta, men den som gör det rätta bevisar därmed att han är rättfärdig och därmed att han hör Kristus till den rättfärdige. I sitt tredje argument mot synden så pekar nu Johannes på syndens upphovsman, djävulen. Liksom den som lever rättfärdigt avslöjar sitt släktskap med Gud, så avslöjar den som lever i synden sitt släktskap med djävulen. Ja, säger Johannes, är djävulens barn. Men Johannes, du som är kärlekens apostel, hur kan du ta sådana ord i din mun? Han hade hört Jesus säga, det finns bara två lag. Den som inte är för mig är emot mig. Min vän, du kan inte spela med i två lag samtidigt. Din livsstil visar vilket lag du spelar med i och vilken som är din lagledare. Synden har sitt ursprung i djävulen, som allt sedan sitt fall har levt i ett uppror mot Gud. Och det upproret kännetecknar också dem som spelar på hans planhalva, så att säga. Johannes hade hört Jesus säga till sina motståndare, Johannes kapitel 8. Ni står inte ut med att höra mitt ord. Ni har djävulen till fader. Och ni vill göra er faders vilja. Han, djävulen, har varit en mördare från första början. Och han står utanför sanningen. När han ljuger, då talar han med egna ord. Ty han är en lögnare. Ja, lögnens fader. Men Guds son, säger Johannes nu i vers 8. Men Guds son kom in i världen, inte bara för att bära bort synderna, utan också för att utplåna djävulens verk. Amen, halleluja. Detta är en seger som har skett i historien. Även om djävulen fortfarande tycks ha stor makt på jorden, så är kraften i hans herravälde bruten. Han är en besegrad fiende. Och det starkaste beviset för denna seger är Guds församling på jorden. Ty mitt på Satans eget territorium så vidhåller vi att Jesus är Herre, och vi sjunger lovsång till honom. Om vilka Johannes skriver i kapitel 5, vers 18 i det här brevet. Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud, det vill säga Kristus, bevarar dem. Och den onde kan inte röra dem. Den onde kan inte röra dem. Kan du tänka dig vilken seger detta är? Mitt på Satans territorium, där denna världens första, så att säga, fortfarande har så stor makt. Han kan inte röra dem som är i Kristus, dem som är födda av Gud. Det är uppenbart att de har bytt sida, och vi känner förstås kampen inom oss. Vi spelar inte längre med i Satans lag, även om han för tillfället tycks leda matchen, så att säga. Men vi vet, och djävulen själv vet, och hela den onda andevärlden vet vilken den slutliga segern ska gå till. Och det är för Jesus som alla knän en gång ska böjas. Och det är för Jesus och inför honom som alla tungor en gång ska erkänna: du är Herre. Inte djävulen, Jesus. Om alltså syftet med Guds sons människoblivande var att ta bort synderna och att om inte göra djävulens verk, hur skulle vi då, vi som hör Kristus till, kunna låna oss till en livsstil som kännetecknas av synd? Omöjligt. Vi skulle anse det vara under vår värdighet som Guds barn att ens stanna upp och börja liksom konferera med djävulen och försöka hitta en kompromisslösning i frestelsens stund. Vi har faktiskt bytt lag en gång för alla, och dopet illustrerar detta lagbyte. Nästa söndag har vi dop. Är det någon mer som vill vara med? Säg bara till. Om man vet att man spelar i det segrande lagets sida, varför skulle man byta ner sig? Det är ju helt ologiskt att gå tillbaka till det gamla laget och börja spela mot Kristus igen och ringakta allt som han har gjort för mig. Fullständigt otänkbart. Ja, Johannes går så långt så han säger att den som är född av Gud, han kan bara inte synda. Han menar inte heller denna gång att det är omöjligt för en kristen att synda, men han menar att det är ett för familjen totalt främmande släktdrag. För en kristen att leva i synd är lika väsensfrämmande och omöjligt som att på det fysiska, biologiska planet förneka sin egen arvsmassa, förneka sin egen genuppsättning. Guds barn kan inte leva i synd, ty Guds säd förblir i honom, står det i vers 9. Guds säd förblir i honom, syftande troligen på att Guds egen natur, som blivit implanterad i den på Jesus Kristus troende människan, förhindrar henne från att synda. Att vara född av Gud innebär att man har fått en helt ny natur, att man blivit en ny människa genom Guds och den helige andes livgivande kraft. Denna gudomliga kraft som vi sjöng om i början här, denna källa har implanterats i den kristne, och hon kommer ofrånkomligen att bli en förändrad och en förvandlad människa, även om det går i en process så att säga. Men det handlar om en djup inre förändring och förvandling som griper in på livets alla områden. Man kan inte vara kristen som en hobby, ha det som en hobby. Det är allvar. Det gäller livet, hela livet, totala livet. Om någon är i Kristus, så är han vad då? En ny skapelse. Det gamla är förgånget. Adjö, goodbye. Någonting nytt har kommit. Varför skulle jag snegla bakåt? Nej, det gör jag inte, säger Paulus. Jag skådar framåt och jag glömmer det som är bakom mig. Jag har någonting bättre att leva för nu. I Kristus har hela den gudomliga fullheten tagit sin boning, säger Paulus. Och i honom har ni blivit delaktiga av denna gudomliga fullhet. Uttrycket Guds säd kan naturligtvis också syfta på Guds ord, och i så fall överensstämma med psalm 119, där psalmisten säger: jag gömmer ditt tal i mitt hjärta. Varför då? Jo, för att jag inte ska synda mot dig. Guds ord har en inneboende kraft som kan hindra dig från synden. Johannes är kategorisk här. Han säger: det finns bara två lag. Det finns inte tre lag. Det finns inte bara ett lag. Gud är inte allas fader. Antingen spelar ni på djävulens planhalva eller på Kristi. Jesus sa: av frukten ska ni känna trädet. Frågan är: var har du dina rötter någonstans? Varifrån hämtar du näringen in i ditt liv? Om ditt livs frukt visar på orättfärdighet, tillhör du inte Gud, säger Johannes. Inte heller om du inte älskar din broder eller din syster. Och därmed är Johannes inne på sitt älsklingstema. Vi ska komma åter till det i fjärde kapitlet så småningom. Vad som är det avgörande positiva kännetecknet på Guds barn: de älskar varandra. Till och med en av den tidiga kristna historiens hetska fiender, Lucianus av Samosata, han skriver om de kristna. Negativa, fientliga uttryck kanske, men han säger ändå så här: deras mästare har fått dem att tro att de alla är bröder. Vilken illusion de lever i. Men de älskar varandra. Det såg han. Att vara Guds barn är inte att lägga ned sin energi på att låta bli att göra vissa saker och ständigt bara liksom säga nej, nej, nej. Det kristna livet är att lägga ner sin energi på att säga ja till kärleken och hålla på att älska varandra till dess vi dör. 100%. Älska dem som hör till Jesus. Då bevisar du att du också älskar Jesus. Den som inte älskar sin broder, säger Johannes, visar därmed att han inte är född av Gud. Den nya födelsen har aldrig ägt rum. Villolärarna skröt med sin nya lära, som var så märkvärdig, tyckte de. Men vad gör Johannes? Han påminner dem om, vers 11, detta är budskapet som ni har hört allt från början. Ingenting nytt, bara det gamla, men det enda sanna. Den apostoliska förkunnelsen hade kännetecknats av budskapet älska varandra så som Kristus har älskat oss. Här behövs ingen ny lära, mina vänner. Vi behöver bara påminnas om det som redan kännetecknade de tidiga kristna. De älskade varandra. Och det var ingen hemlig kunskap. Till skillnad från den andliga elitgruppens anspråk på att ha särskild kunskap. Men evangeliet har ingenting med ordensväsendets hemlighetsmakeri att göra. Evangeliet är väsens skilt från sådant. Evangeliet förkunnas öppet, offentligt, och det gäller alla människor. Ingen elit, alla, vem som helst kan bli frälst. Vem som helst får komma utan några mystiska invigningsriter och bli fullvärdiga medlemmar av Guds familj. Här finns vatten, vad hindrar att jag döps? Om du tror på Jesus Kristus, ingenting. Du kan bli död. Och det här är i sig själv det starkaste beviset för att en genomgripande förvandling har ägt rum. Vi vet, säger han i vers 14, att vi har övergått från döden till livet. Hur kan vi veta det? Jo, vi älskar våra bröder, våra systrar. Den som inte älskar är kvar i döden. Och det handlar om en kärlek som inte nöjer sig eller ens börjar med en varm känsla, utan det handlar om en kärlek som uttrycker sig i praktisk handling, som Jesus gjorde. Vers 16, genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Han har bevisat den i handling. Vi kände förut inte kärleken på ett sådant sätt. Nu har vi sett den, nu har vi upplevt den, och nu finns bara en uppgift för oss, att följa hans exempel. Också vi, säger han, är skyldiga att ge vårt liv för varandra. Ja, men någonting sånt drastiskt behöver vi väl aldrig ställa sig inför. Någon sådan situation lär väl aldrig behöva uppstå. Att jag skulle stå i en situation där jag påkallades att lägga ner mitt liv för en av mina syskon i Kristus. Nej, kanske inte nu, men den kan komma. Och vi uppmanas att vara beredda att ge det dyrbaraste vi har för varandra, det vill säga våra egna liv. Och om nu inte det här just är aktuellt idag, för stunden, så låt oss då göra det som är mindre. Att möta varandras behov på andra nivåer. Acceptera varandra. Ha fördrag med varandra. Bevisa varandra uppskattning. Förlåt varandra. Sucka inte mot varandra. Döm inte varandra. Trösta varandra. Tjäna varandra var och en med den gåvan har fått. Underordna er varandra. Förmana och tillrättavisa varandra. Tala sanning med varandra. Bär varandras bördor. Verkar det som att vi har något att göra? Lite jobb, va? Och vad är detta? Att visa varandra praktisk kärlek. Jag läste om en flicka, jag ska sluta när tiden har gått. En flicka i New Yorks slumkvarter, som fick en svår sjukdom för vilken det krävdes ett livsavgörande operativt ingrepp. Problemet var bara att när hon kom till sjukhuset upptäckte man att hon hade en så ovanlig blodgrupp att man inte hade någon form av det blodet i sin blodbank. Och de utredningar som man då gjorde visade att den enda som skulle kunna hjälpa henne med att ge blod inför operationen, det var hennes egen bror. Men det var en kille som var illa sedd på gatorna där man bodde. Han hade haft väldigt tuffa hemförhållanden och kommit i onåd hos de flesta. Och det var knappast någon som trodde att det fanns någonting gott i den här stackars grabben. Och desto mer man tyckte illa honom, desto mer levde han upp till de förväntningarna, såklart. Men när han fick höra att hans syster var sjuk och det gällde att ge blod till henne, så går han till sjukhuset och lägger sig där på en säng för att man ska börja tappa honom på lite blod. Och vet du, när det hela var klart så ligger pojken kvar i sängen. Och man förstår inte varför han inte så småningom går upp och ger sig iväg. Och så frågar grabben doktorn till slut: hur länge dröjer det innan jag dör? Vi kanske nästan skrattar åt en sådan okunskap. Men han hade på fullaste allvar gått till sjukhuset den dagen, lagt sig där på sängen i tron att när de nu tappar mig på blod så kommer jag att dö. Men jag gör det för min systers skull. Beredd att ge sitt liv. Trodde att han skulle dö. Vi ska nu gå in för nattvarden och fira minnet av en som inte bara gav några droppar blod, utan för att verkligen lägga ned sitt liv för vår skull. För att i sin kropp bära bort våra synder till skammens påle, för att där också göra om intet alla djävulens gärningar. Det handlar nattvardens seger om. Hur skulle vi ännu kunna leva kvar i synden när han med sitt blod och med sitt liv har gjort oss rena? Min vän, är du ren? Är jag ren? Vem kan säga jag är ren? Nej, kanske ingen, säger Herren, men kom, låt oss då gå till rätta med varandra. Om era synder är blodröda kan de bli snövita. Om de är röda som scharlaken kan de bli som vit ull. Försoning är given för all din synd. Full förlåtelse kan ges och du kan frimodigt få vara med i vårt nattvardsfirande. Herre, vi tänker på den här pojken som gav sitt liv, eller var beredd att ge sitt liv för sin syster, och tacka dig som verkligen har gjort det för oss, för mig, för att jag skulle kunna vara ren och leva ett liv som visar vem jag är född utav. Jag ber att när vi nu går in i nattvarden, alla ska längta efter denna rening, och alla ska längta efter att likna den Gud som har fött dem. Om någon finns här som ännu inte blivit född på nytt, så ber vi som församling att ingen ska lämna denna kyrka förrän undret har skett. Synderna har försonats och den helige ande har uppfyllt den människan. Halleluja. Vi tackar att det kan ske. Vi väntar nu på dig i denna nattvardsstund. I Jesu Kristi namn. Amen.